Ja, vi ska börja det här mötet. Eller fortsätta det här mötet, rättare sagt. Att ge utrymme för vittnesbörd. Och någonstans här emellan då så också så ska vi få höra en sång. Agneta var det, va?
Ann,
det var nästan rätt början där. Ann ska sjunga en sång för det. Men nu har vi lite friare på det så att...
Kan jag börja?
Ja, tack Ingvar.
Först vill jag bara nämna att det är ju så här att när församlingen hade sitt årsadministrationsmöte den 7 februari så beslutade vi att jag som ju har en deltidstjänst på 25% normalt här i församlingen att jag skulle öka min tjänst lite grann för att försöka jobba lite mer utåtriktat. Och det finns ju ett par små handaffischer eller flygblad ute på informationsbordet om att vi tänkte starta babysång om den fast var intresserade och att vi gärna ville inbjuda till personliga samtal och, eller till en upptäckargrupp där man kan ställa vilka frågor man vill och inga frågor är dumma och så vidare. Eller också lite grann att börja med vad jag skulle kalla för stugmöten. Där man också så att säga, stöttar varann och kan ta varandras frågor på allvar. Och det är flera här som har hjälpt till att dela ut en massa av de här flygbladen om det här med samtal och upptäckargrupp. Så att vi har täckt in många brevlådor och jag har delat ut lite grann till folk jag har träffat och så vidare och så vidare. Och så var det lite frustrerande att vi skulle egentligen ha börjat vår babysång förra fredagen. Men ingen var anmäld. Så i onsdags var det jag. Så ringde det en ung kvinna och anmälde sig och hennes pojke och en väninna och hennes pojke. Så i fredags så startade jag babysång. Millan Sternogård kommer också vara med som ledare men då var hon tillfälligt borta så att jag fick klara mig själv. Men det känns så fantastiskt och jag vet att många av er har bett att det här skulle bli någonting så... Tacka Gud med mig nu och be om för fortsättning. Jag tyckte vi fick en bra kontakt och jag tror att de vill fortsätta. De går på en annan babysång också så det är fantastiskt energiska unga mammor det här. Det är ju som en del småbarnsföräldrar, de har hur mycket energi som helst verkar det som. Så att det känns härligt med kontakt med två nya familjer på det här sättet. Och... låt oss fortsätta be att de här små lapparna med inbjudan till samtal om olika frågor att på något sätt det kan bränna till hos några som vill. Vi har ju en sån jättefin ny stor affär som heter Östensson som vi är mycket stolta över här i Skänninge nu. Det var ju en lite mindre affär mitt i stan här och nu är det en stor livsmedelshall med massor av folk som kommer och går hela tiden dit. Så att jag stod där, har stått där och sjungit ett par gånger och pratat med folk lite grann. Och i torsdags eftermiddag så försökte jag sticka till en dam den här lilla lappen om samtal och hon gruffade lite grann och sa, ja du sjunger ju bra i alla fall. Och så, ja men jag vill inte ha det där. Men, för han tog ifrån mig min dotter. Och då menar han ju Gud. Och jag visste liksom inte först hur nyss det här var och så vidare. Så visade det sig att alldeles nyligen så var hennes dotter. Och hon hade taggarna utåt. Men på något sätt så fann vi en kontakt. För jag och min fru har ju gått igenom något liknande för några år sedan. Och på något sätt så kunde Gud använda det här. Så att, ja, hon tog stoppa på sig lappen i alla fall till slut. Och vi skildes på något sätt på ett vänligt sätt. Då. Be för det här. Jag vill så gärna få kontakt med nya människor. Ni som brukar gå här troget, ni är ju så fantastiska. Vi är ju verkligen vänner, det känns så. Men vi behöver nå nya människor. Skänninge är ett levande och lite växande samhälle. Det är svårt att få tag i bostad i Skänninge och det är intressant att bo här och så vidare. Men även kyrkorna och församlingarna ska ju avspegla detta, va? Att det växer och det längtar vi efter. Så vill jag läsa en... Jag har ju ända sedan jag var barn, kan jag säga, eller jätteung, har jag varit intresserad av dikter och läst mycket dikter och skrivit mycket diktaktigt i alla fall. Det är väl kanske inte så att riktiga poetfinsmak, poesifinsmakare får ut så mycket av mina dikter. Men igår i samtalen så kom det fram vid ett par tillfällen om detta med vikten av att vi som kristna förstår att tiden här är ju bara någonting övergående. Hur ska vi kunna vara frimodiga? Hur ska vi kunna vara trogna om det är bara det här livet det handlar om, va? Men det som hjälpte apostlarna och de första kristna, det var ju att på något sätt vad som än hände så visste de, vi har ett evigt liv redan här och nu och det fortsätter för alltid. Och hos många människor så finns ju en slags övertygelse om att det inte är slut. Och jag har ända sedan jag var ung kunnat Nils Ferlins lilla dikt utantill. Jag tror jag läser den för er. Jag tycker mycket om de här skalderna som några få rader kan fånga någonting. Men då skriver han ju ungefär så här, va. Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog blir trist. Inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk så vit. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Det finns en slags övertygelse kanske om en fortsättning. Men för många är det ju väldigt luddigt och väldigt tomt. Och jag vill läsa för en dikt som jag skrev för en hel del år sedan som heter Gammaldags resenär. Och den vill knyta an till det som flera sa igår om vikten av att vi har kvar den här pilgrimskänslan i vårt liv. Och jag tror att det är en kristens kanske ständiga kamp genom livet att bevara pilgrimskänslan så att vi inte fastnar i det här. Och det försöker jag uttrycka. Gammaldags resenär. Eftersom jag är en kristen är jag ju en pilgrim. En gammaldags resenär med det urgamla målet att vara på väg till en helig plats. Egentligen är min bostadsort bara en rastplats. Fast jag glömde bort det och byggde mig fast och gjorde det bekvämt för mig. Mina föregångare sjöng, vi bor ej här, vi blott här nere gästar. Men jag har ränseln som prydnad på väggen och vandringsstaven stagar upp staketet. Igår gick några svett vandrare förbi. Och av dem hörde jag sången om det nya Jerusalem. Förunderligt skön göden. Och plötsligt vet jag att det är dags att göra i ordning vandringsskorna och det övriga. Det är tid att gå. Jag är en resande, en gammaldags resenär, en pilgrim. Tack Herre för det fantastiska mål vi har. Tack för himlens härlighet. Och vi skäms Herre när vi sjunger så lite om himlen. När vi talar så lite om det eviga som vi gör som kristna människor idag. Hjälp oss Herre att på nytt hänföras av det fantastiska med Guds rike som når över hela världen och hela universum en gång. Och som också varar i all evighet och framtid, Herre. Tack för ditt saliga, eviga, härliga rike. Och hjälp oss att leva förståndigt och rätt här på jorden. just därför att vi är pilgrimer. Välsigna den här gudstjänsten. Tack för de här dagarna vi har fått vara tillsammans. Tack för vänner som har åkt långa vägar för att vara här. Och Herre, du vet hur jäktade alla människor är. Tack för att vi har kunnat få de här två, tre dagarna tillsammans i lugn och ro. Och tack för att du välsignar varje plats, varje församling och varje familj som har varit representerad de här helgen. Du är med oss alla. Amen.
Ända sedan jag var liten så har jag haft en bild med mig om Guds eller Jesu omsorg. När jag var liten så hade jag en bok som handlade om att det var ett får som sprang bort. Och den där var sönderläst, för jag älskar att läsa den där boken. Och ni känner säkert till den. Den var liten och grön, och så var det ett får då som försvann från sin mamma och tyckte det var grönare gräs på andra sidan staketet. Och till slut så blev det mörkt och det lilla fåret hittade inte hem. Men herden gick ut och letade. Så fast det blev mörkt så letade herden efter fåret och hörde det svaga ljudet långt borta med, och bar det hem då till den andra fåra jorden. Och vilken omsorg Jesus har om dig och mig. Precis likadant. Även om vi kommer ifrån kanske en liten bit från den här utstakade vägen som jag tror att Gud har för oss allihopa, så kan vi ibland komma lite på sned. Men då finns han där och hämtar oss när vi viskar hans namn. Så glöm inte bort det. Att Jesus finns vid din sida. Och han tar hand om dig. Vad det än gäller. Ni vet, ibland är vi uppe på bergen. Och vi har fin utsikt. Och det är vackert och solen lyser. Ibland är vi nere i dalen. Och det kan vara tyngre. Men han finns där. Alltid hos dig.
Från frälsaren på korsets damm ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med ruban släkt. Men han som var mot
till höger.
Jesus, att du har dött för oss på Golgata. Herre, tack att du kastar våra synder i glömskans hav. Tack Herre för den möjlighet vi har som människor att få kontakt med dig genom frälsningen i Jesus. Jag ärar och prisar dig att du har ett ärende till oss idag. Halleluja, jag prisar dig för ditt namn som är så mäktigt och starkt så att alla ondskans andemakter flyr för det. För du äger all makt i himmelen och på jorden. Jag prisar dig Jesus för seger i ditt namn. Amen.
Jag trivs där det är god andlig luft, måste jag säga. Och jag har ju naturligtvis som alla andra kanske som har en tro på Jesus Kristus och som läser sin bibel, vissa bibelställen som är lite speciella för en. Och jag ska läsa två stycken sådana nu. Det är korta verser, men som hela tiden kommer tillbaka och som jag landar i och lever i på olika sätt. Markus 1 och 1 är det för det första. Och där lyder det så här. Jag kanske inte sa vem jag var. Jag heter Sigvard Svärd, alltså det borde jag väl kanske sagt. Man glömmer bort mycket, hörni. Det blir inte lättare med åldern. Men här står det, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och för mig har det varit att jag har fört över det många gånger till nuet alltså. Där jag befinner mig nu eller där vi samlas, här börjar det. Här och nu så börjar det. Det har jag tänkt mycket in i mitt eget liv. Och sen har jag också Johannes 3, och det är ju samtalet som Jesus har med Nikodemos, och vers 6 där blir det väl, tror jag. Vinden blåser vatten vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Alltså jag vill finnas med i en stor kristen gemenskap, eller om man säger en kristen gemenskap, det behöver inte vara stor, och trivas där. Men jag vill samtidigt vara fri och oberoende av att handla i överensstämmelse med den helige andes verkan eller vad anden säger till mig i en speciell situation. Så att inte jag blir hindrad då, utan att jag kan få göra Guds vilja och vara i andens smörjelse då. Nu ska jag berätta tre stycken. Ja, man kan kalla det för färska händelser. Det vi har sett och hört ska vi ju berätta också där. Här i Skänninge så växte det upp en man på 60-talet som kom att hamna i många svårigheter. Tidigt så blev han mobbad på grund av olika anledningar. Så han hade svårt i skolan, och samtidigt var han väldigt duktig idrottsutövare. Han var duktig att spela fotboll, ishockey och även boxning. Så han vann mycket plakater av olika slag här. Men han växte upp här, han hade det svårt som sagt var. Till slut blev det alkohol och missbruk. Och den typen av elände. Han har en syster som är mycket känd person inom radio. Och henne gick det bättre för, men inte för den här mannen.
Sen kom han med i en församling som inte var bra för honom. Han slöt sig till en församling som hade tydligt sekteristiska drag. Och där kom han att fortsätta att fara illa. Blev alltså utsatt för makt och styrning och mobbning även där. När jag träffade honom för några år sedan så mådde han riktigt, riktigt illa, kan jag säga. Jättedåligt. Och han frågade mig, kan du tänka dig att möta mig vid lite olika tillfällen så vi kan språkas vid. Så under några års tid så har jag träffat honom, tror jag, en gång i månaden i hans hem. Och han har fått gråta, han har fått uttrycka sin förtvivlan. Men vi har också fått möta Gud tillsammans på ett underbart sätt, alltså. Och nu för en tid sedan, när Bo Christer Ljungberg kom ut med sin bok här om förlåtelse och försoning. Jag kommer inte exakt ihåg titeln, men den ligger där ute, att tror jag till och med att köpa. Då tänkte jag, den boken, när jag hade läst den själv, den ska jag ge till den här mannen. Och jag kan hälsa Bo Christer att han har mått väldigt bra av att läsa den boken, alltså. Och det är ett exempel på. Och när jag har åkt ibland för att möta honom så har jag bett till Gud på kvällen eller på morgonen, ge mig ett ord. Och med profetisk kraft gång på gång så har det varit en sån lösning och en sån uppenbarelse av hans situation. Och det ena efter det andra har kommit upp och han är på väg in i att bli allt mera fri från sitt gamla. Det var ett exempel. Det andra exemplet, det är så att jag har ju jobbat på Betelskeppet för hemlösa under en 7-årsperiod, men nu är jag ju pensionär och så att då är jag inte där, men jag har bra kontakt med Betelskeppet fortfarande och det arbete som pågår i Linneahuset och Linneakyrkan. För några månader sedan, jag tror det var i början här på året, det har ju inte gått så lång tid än på det här året, så kom det en man till Betelskeppet, inte på grund av missbruk, men hemlös på grund av att han mådde så dåligt, alltså. Vi kan säga att det var psykiskt dåligt. Jag vet inte exakt riktigt hur det var, men han var riktigt illa däran. Han kunde inte klara av sitt liv längre själv, utan hade hamnat på gatan och var alltså hemlös. Kommer till Betelskeppet och möter kristna människor som jobbar där, en kristen personal. Börjar vara med på andaktsstunder. Och sen är det en som jobbar där, en kvinna som är med på något som heter Gullbergsmöte som vi håller i Göteborg. Och vi har det man kan kalla det för bibelstudium. En slags husförsamling, bibelstudieförsamling. Och kommer med där och får uppleva från andakterna på Betelskeppet och där på Gullbergsmötet ett sånt lyft. Så när han kommer tillbaka sedan till Betelskeppet nästa andakt så anmäler han sig till att få bli döpt. Jo. Och han döptes för 14 dagar sedan i Linneakyrkan i Göteborg av Jakob Olenius som jobbar där nu. Så döpte honom. Och han är så glad. Hans liv är helt förvandlat, alltså. Han är en helt annan människa. Han heter Peter Ola faktiskt. Underbart namn bara i sig. Och så, vilket verk som Gud har gjort i hans liv. Och man kan se hur från ett bottenläge, jag tänkte på det du sjöng här om förlåtelse. Alltså det var förstört, tillvaron var förstörd. Och så kan man se hur både den här mannen från Skänninge här, vad han upplever av Gud idag. Och denne Peter Ola, hans liv är förvandlat. Och jag fick ett sms av honom för han kunde inte vara med på Gullbergsmötet senast. Så då önskade han oss en ljuvlig kväll, skrev han. Ja, visst är det härligt, va? Ja. Och slutligen ska jag berätta. Vi, Kerstin och jag, vi är medlemmar i Smyrna Älvängen. Där jag ju också har varit pastor under 15 års tid. Och nu var det så att för ett par söndagar sedan tillbaka så hade vi besök i församlingen där av Per Evert. Han har också kommit ut med en bok som heter Sherlock, fallet med den tomma graven. Och den är mycket, mycket intressant. Han, Sherlock Holmes, har han med som en fantasifigur i att lösa mysteriet med den tomma graven. Det vill säga hur Jesus dog och uppstod. Nåväl, Per Evert skulle predika det här mötet i Smyrnaälvängen. Och som alltid så överlämnar jag mig åt den heliga ande när det är någonting som ska ske. Om det är på morgonen när jag säger heliga ande, nu ställer jag mig till ditt förfogande idag. Och jag kommer inte göra något speciellt, utan jag bara vill vara mottaglig, öppen för att om du vill någonting så ställer jag upp på det. Men jag har inga speciella riter för mig eller så, utan jag vill vara där. Här börjar det. Jag tänkte säga det, nu är jag beredd om det skulle vara något. Och innan Per Evert börjar då att predika så kommer Guds ande över mig i mötet där. Och jag får uttyda ett tungotal som någon annan kommer med. Och så uttydningen handlar det om att man inte skulle vara rädd för att komma nära Gud. Var inte rädd för mig, säger Herren, utan kom långt in i min famn. Jag är inte farlig. Och du behöver inte vara rädd för att ditt liv kommer att bli sådant så att det inte blir bra eller att det bara blir jobbigt för dig sedan, utan kom till mig. Då kommer Per Evert fram sen och predikar precis om detta. Ja, och jag förstod på Per Evert efteråt att han hade inte varit med om detta på länge. Att ett budskap hade kommit sådant som hade liksom så stämt med hans förberedelse och vad han framförde. Och det är ju bara så att säga ett verk av Gud. Sånt här kan man inte ta sig. Sånt här kan man inte hitta på och fantisera ihop liksom. Utan det är den där överlåtelsen som är viktig. Herre, jag ber för den här mannen från Skänningen som du känner så väl. Led honom fortfarande och hjälp honom att bli helt av med det här gamla som gör så illa åt honom, Herre. Det här djupa såret som lätt vill börja öppna sig igen. Vi ber för Peter Ola som är ny i tron och som är så glad och lycklig över sitt nya liv och som mår så väl. Och jag tackar dig också för att du vill signa Per Evert när han nu fortsätter att vara en tjänare åt dig, Herre. Och jag ber, vaka över mitt liv så att jag är beredd när du vill. Att inte någonting hindrar dig från att använda mig. I Jesu Kristi namn vill jag tacka för bönesvar. Amen. Amen.
Vi ska sjunga sången 446 tillsammans och så uppbär vi också ett offer, den här gudstjänsten, en gåva till församlingen. Och sen så kan du fundera på när den här sången är slut att gå upp och avge ditt vittnesbörd eller någonting som du vill dela med. När ni kommer tillsammans så har var och en något. Välkommen. 446 offer till församlingen.
Thank you.
Ja, välkommen Bo Christer.
Ja, ni kanske såg att jag gick upp hit och att jag tog en liten extra sväng där. Och nu vill jag berätta någonting för er, varför jag är så tacksam att jag kan göra en sån här sak. Men först så vill jag ge er lite bakgrund till det. Rut och jag har varit gifta i 35 år nu i april. Och det kanske är så i era äktenskap också, att man har någonting som man ständigt gnabbas om och diskuterar och har en liten fight om, eller en liten krig om sådär. Och för Rut och mig har det alltid varit så att vi har diskuterat när man ska dricka förmiddagskaffe. Jag tycker att man ska dricka det tidigt och hon tycker att man kan gå och dricka det senare på förmiddagen. Och jag brukar tycka det att man ska väl inte dricka kaffe precis innan man äter lunch. Sådär. Så vi har alltid haft den här diskussionen om att jag tycker att man ska inte dricka kaffe för sent och sådär. Och det här som jag ska berätta nu, det hände i slutet på 80-talet. Vi bodde på Värmdön utanför Stockholm i ett rött litet hus som låg i man kan säga öst-västlig riktning, så att köket var mot öster. Köket var på nederbotten och ungefär 20 meter längre österut så var ett litet garage. Och den här lördag förmiddagen, för det här var på sommaren så solen hade gått upp så att den låg då rätt så rakt mot de här fönstren i köket. Så har vi då en stor gammal bil, en Citroën DS, ni vet den här gamla paddan. Och då sitter jag där och håller på och försöker och laga någonting med bromsarna på vänster framhjul. Och det här är ett betonggolv och för att vara riktigt ordentlig så har jag då pallat upp bilen med domkrafter, eller med pallbockar, för man ska inte palla upp en bil med domkrafter ifall de kan fallera då på något sätt. Och jag sitter där med benen vid framhjulet, så jag sitter liksom med båda benen in under bilen så här och håller på att böka med bromsar på något sätt där. Och sen så åker fönstret upp från köket där och jag ser hur det glimmar till liksom i rutan då av solblänket. Och så ropar ut, kaffet är klart. Och jag tänker, kaffet är klart liksom redan. Och ja, vad trevligt för en gångs skull. Så jag hasar mig ut från bilen där och ställer mig upp liksom och tar upp någon trasselsudd i bakfickan där och ställer mig och liksom torkar av mina olja skitiga händer då. Och när jag står och gör det så brassar bilen ner. Då har alltså domkraften gått igenom någon balk där som tydligen var genomrostad. Så där jag satt alltså för mindre än en minut sedan så är alltså den här stora tunga bilen som jag vet vägde 1500 kilo. Den är nere där på den sidan alltså. Och ibland så har jag undrat, men hände det där verkligen? Men det hände ju. Och hur fick vi upp bilen egentligen? Ja, men en Citroën har en sån här gashydraulisk fjädring så att man kan starta bilen och man kan faktiskt köra en Citroën DS på tre hjul. Därför att den kompenserar det här. Så att vi fick väl antagligen upp den på det sättet. För jag har ingen minne av att vi tog dit någon bärningsbil eller sådär. Jag har tänkt så mycket på det där. Därför att under vissa tider, vet, när vi bodde på Viebäck utanför Nässjö en tid, så hade vi ingen bil. Och ibland då så skulle vi åka någonstans och jag brukar hyra en bil på en Nässjö, på en Statoilmack. Och då var det så att för att kunna göra det så var jag ofta tvungen att ta en buss in till, eller tåg in till Nässjö och sen gå då ett par kilometer upp till den här macken och hyra bilen och sen köra ut till Viebäck då 2 mil för att ta upp familjen och sen åkte vi dit vi skulle då. Och när vi kom hem ofta så hem med familjen och sen köra in bilen till den här Statoilmacken och så gå ett par kilometer ner då. Ofta på vintrarna när det var väldigt mycket snö och pulsa så där, och så sen ta tåget hem. Och jag minns att jag alltid bara var så glad över att kunna gå överhuvudtaget. Och ibland när folk vill hämta mig eller köra mig någonstans och så där, så har jag alltid sagt, nej men jag har ju ben, jag kan ju gå. Så att för mig så är det här en sån här förblivande tacksamhet som jag bär med mig varje dag. Att jag kan gå. Och jag har alltid varit ute och sprungit och joggat. Och gör det fortfarande. Och är så tacksam till Gud att jag kan vara ute och jogga. Att jag kan vara ute och springa. Så det här är en sån här... ett sånt här vittnesbörd om någonting som hände en gång. Och jag tror att vi fortfarande har den här diskussionen om när man ska dricka kaffe. Alltså. Och ibland så brukar jag själv få sätta på det när jag tycker att det är för sent. Men den gången så var det tidigt nog. Och jag vet inte hur ni känner när ni hör det här vittnesbördet. Men jag får tupphud här innanför kavajen. Och jag känner en väldig respekt och nästan fruktan över hur enormt Gud kan beskydda och hjälpa. Om man nu ska försöka att dra någon sorts slutsats av det här. Men framförallt så är det bara en rysande tacksamhet på något sätt. Tänk att jag kan gå. Tänk att jag kan gå. Tänk att jag har mina ben i behåll. Och jag är så tacksam för det. Nu ska jag gå så här tillbaka.